Välkomna till Valpodden 2026. Jag heter Miriam och idag har vi med oss Arne Ekstrand. Hej och välkommen hit!
Tack så mycket, trevligt att vara här.
Vilket parti representerar du?
Jag representerar Kristdemokraterna.
Yes! Så vi kommer börja med en liten rolig grej som vi har gjort. Mm. Och den heter Dra en lapp från burken. Nu har vi inte burken med oss, men vi har frågorna här. Mm. Och första slumpmässiga frågan som du har fått är: om du var en glassmak, vilken skulle du vara?
Om jag var en glassmak?
Mm. Och varför?
Ja, jag tror att jag skulle slå till med pistage, tror jag faktiskt.
Pistage? Mm.
Pålitlig, kanske lite tråkig, men nästan alltid god, skulle jag säga.
Mm. Det är faktiskt min favorit. Jag älskar pistage. Och så kör vi en till då. Nu ska vi se. Så, nu. Topp tre favorit-emojis.
Ja, jag är ju inte under 20, kan jag avslöja. Jag är inte under 30 heller. Så att jag använder inte det särskilt ofta. Men det är klart att uppiggande emojis, det är det jag kör. Jag är inte så mycket för i allmänhet heller att vara ute och dissa folk och sådär, va?
Nej.
Det ligger inte för mig. Utan, och det ligger väl i linje med hur jag debatterar. Jag framför hellre vad jag själv står för än går in och attackerar andra.
Nej.
Så ungefär.
Så lite kanske glada så smileys.
Ja, ja, jag tycker det. Det kan. Och tummen upp förstås.
Ja.
Om det nu är en smile.
Ja, okay. det
vi tar det.
Vi tar det. Okej. Okay. Arne, du ska få berätta lite om dig själv nu. Du har sagt att du representerar KD. Mm. Hur länge har du varit engagerad i kommunpolitiken?
Jag gick med 3 månader före valet 1998. Och ni har naturligtvis läst in er på KDs historia, självklart. Och då vet ni att valet 98 var ett succéval för Kristdemokraterna. Så att jag brukar säga att på 3 månader så lyckas jag ordna till ett succéval. Jag var i riksdagen då på valvaka och då fick vi 11,5%.
Okej.
Så att det uppskattade jag. Så det gjorde att jag gick med då. Och sen så har jag en bakgrund. Mina föräldrar var läkare båda två. KD pratar mycket om hur viktig vården är. Så att det var väl ett starkt skäl för mig att gå med 98. Sen så har jag, om jag ska berätta lite mer om mig själv så, och lite kort då, så har jag en bakgrund alltså som svensklärare, lärare i svenska religion. Och jag bor längst ut på Norrö, alltså udden som går in i Garnsviken här. Mm. Väldigt trevligt tycker jag. Och annars så är min fru också lärare. Och sen har vi 2 barn. En dotter som var gravt funktionshindrad som tyvärr gick bort strax före årsskiftet. Men hon fick ett bra liv, 54 år långt. Hon hade assistenter dygnet runt och hade ett bra liv utifrån sina förutsättningar. Så att jag känner ju starkt för sånt som har att göra med funktionshinder och assistans och sånt. Att man ska kunna leva ett bra liv ändå. Annars så politiskt sett, jag vet inte om jag ska gå in på vad jag har för uppdrag, men jag har ganska många. Mm. Jag sitter alltså som första namnet och gruppledare i kommunfullmäktige här i kommunen. Jag sitter i kommunstyrelsen som ledamot. Och en väldigt trevlig uppgift som jag har det är att jag är ordförande för kultur- och fritidsnämnden. Jag har alltså hand om kultur av olika slag, konst, teater. Jag värnar biografen. Jag är också ansvarig för föreningslivet i kommunen. Och föreningarna är fantastiskt viktiga. Vi kanske kan återkomma till det i något sammanhang. Men idrottsföreningarna är ju jätteviktiga. Man kan ju också säga att ni vet kanske att om man får en gängmedlem i Sverige, det kostar ungefär 30 miljoner att klara upp så att säga för samhället. Så att pengar som man placerar på att stötta föreningslivet för barn och ungdom och även för äldre ensamma gamla, det är oerhört viktigt. Så att det är väl prio 1 för mig.
Tack Arne, tack för att du delade med dig allt det där.
Tack
så mycket. Vad var det som gjorde att du började engagera dig politiskt? Vad var det som fick dig att vara så här, nu vill jag börja med det här?
Jag tyckte väl vårdfrågorna som sagt var väldigt viktiga. Sen är det ju så att jag gillar ju både att debattera och jag gillar att skriva också. Så att jag skriver gärna, jag skriver ofta debattinlägg. Så att det passade mig väldigt väl och jag blev ganska snabbt också ordförande. Så att jag har varit ordförande i 22 år när jag släppte det. Men jag sitter ju i majoriteten. Vi har ju suttit i den styrande, jag har suttit med i den styrande majoriteten hela tiden då. Från 98 som en av fyra partier. Och vi har ju en ganska smal majoritet. Men vi har haft ett väldigt bra samarbete inom majoriteten.
Trevligt. Och Arne, vad skulle du vilja säga till någon som ska rösta för första gången?
Ja, för det första så är det ju inte en självklarhet att man kan och får rösta. Vi har ganska många länder i världen där man inte kan göra det, eller får göra det, eller riskerar sitt liv nästan för att rösta. Så att det är en förmån för oss. Så att alla ni unga som funderar på om ni ska rösta, gå och gör det. Därför att det är en förmån att få göra det. Det är alltså inte alla som får göra det. Sen brukar ju man ibland skälla på politiker eller säga att politiker de pratar bara, de talar inte sanning. Men då tycker jag att då får man väl prova på det själv och gå in och bli politiker. Därför att om vi inte har några som vill bli politiker, då är det andra alternativet att vi inte har någon demokrati. Och det kan jag säga att det är jättedåligt och det ser vi inte minst i dessa tider när till exempel Ukraina är hotat. Så jag kan väl stanna där.
Jätteviktigt att rösta, verkligen. Och då kan vi börja lite då. Många unga kan uppleva politik som hårt eller konfliktfyllt. Arne, varför tror du att det kan kännas så och hur tycker du att politiker kan bidra till ett bättre samtalsklimat?
Ja, jag var ju inne lite på det sist och senast när jag pratade här, förra frågan. Och som sagt, vad jag utgår från att om man är politiker så måste man försöka tala klarspråk. Man ska inte fejka att man kan saker som man inte kan. Det ska finnas ett engagemang. Man ska vara tydlig. Jag har klarspråk som första devis så att säga, som valspråk för mig själv och för partiet, att vi ska prata klarspråk. Och tittar man på det kommunprogram som vi har gjort och jämför det med olika partier i kommunen, det tycker jag ni ska göra, så kan ni se att vi är betydligt tydligare. Vi säger inte bara bättre skola åt alla, utan vi preciserar det ordentligt. Men det är alltså viktigt att man är tydligt och står för det man gör. Och sen när jag debatterar så framför jag då det jag vill säga. Både när det gäller debatter men också när jag skriver insändare. Jag undviker att så att säga gå till attack. Och också använda invektiv, alltså förolämpningar eller så. Man kan vara ironisk. Det finns ju en skillnad mellan ironi och satir. Så att blir jag hårt attackerad då svarar jag, men jag svarar inte på samma hårda sätt utan jag försöker svara måttfullt. Jag tror att väljarna uppskattar det.
För jag tror att många unga utgår från men till exempel partiledardebatter. Och där är det verkligen så här, alltså där är det verkligen liksom, alltså hetsigt. Och jag tror att många förknippar liksom politik med, inte längre...
Men alltså det är ju svårt va, för att om man är i en debatt så vill man ju framföra det man tror på. Och gör man det, den som står mitt emot har en annan åsikt så blir det ju tuffare och tuffare.
Ja, självklart.
Och det går liksom inte sudda ut det helt, utan man måste förstå att debatterar man så måste man tåla att det kan bli ganska hårda tag. Men det innebär ju inte att man får hålla på och förolämpa varandra. Det finns liksom olika gränser som man inte får överträda. Det är ganska svårt med sådana här debatter. Så att, sen är det ju så att ska man sätta sig in i politik, då måste man anstränga sig lite va? Alltså man måste jobba lite med sitt tänkande och försöka bedöma vad man säger för någonting. Så att det kan ta lite tid. Så att jag rekommenderar ju alla att till exempel nu när vi från mitten av augusti finns på torget, att ni tar kontakt med de som står i de olika valstugorna. Det brukar vara väldigt bra stämning kan jag säga också runt torget. Vi samarbetar med varandra, vi som står från de olika partierna. Så att det är väldigt trevlig stämning där. Men att ni försöker ta reda på vad står varje parti för Och gärna utgå från det lokala så att säga. Vad har ni för lokalt program?
Yes, tack. Om KD fick prioritera en förändring i kommunen, vad skulle ni börja med?
Ja, alltså vi har varit ute med en hel del förslag. Sen december månad kan man säga, så har vi varit med om i KD ett antal förslag som vi då ska sjösätta, så att säga, sätta igång med så fort som möjligt. Det ena är ju att vi inrättar en resursskola. Och det har man länge begärt från oppositionen. Vi har varit beredda att göra det. Man behöver göra det, och till att börja med så är det bara 10 elever, men sen blir det 20 elever och så vidare. Resursskolan är viktig därför att vi har som första punkt i vårt lokala program: elever i behov av stöd måste få den hjälp de behöver. Antingen genom speciallärare eller att man ökar lärartätheten. Och en del är emot det där och säger att ja, men är man bra lärare då kan man undervisa 50 stycken. Ja, det är inte fullt så enkelt, utan man får ju ännu bättre hjälp om man till exempel har en 30-klass och så delar man den och har en halvklass emellanåt. Man måste inte ha 15 elever hela tiden då, utan då och då kan man lägga in halvklassundervisning. Jag är själv van vid att jobba med sånt när jag hade svenska till exempel och var biträdande rektor så försökte jag finna. Nu ska vi se var vi var någonstans. Jo, du frågade vad jag ville prioritera som KD.
Precis, om ni fick liksom en förändring. Mm.
Jag skulle nog vilja satsa på att förstärka föreningslivet ytterligare. Alltså se till att till exempel idrottsföreningar får ökade anslag. Även kulturföreningar, och jag ska säga varför. Jag kan börja med kulturföreningar då. Det är så att de närmaste 2 åren så får vi 1800 fler 80-åringar i vår kommun. 1800 fler. Och då säger man att ja, alla är så pigga nu. Ja, inte riktigt alla va. Utan man kan ha olika krämpor. Men det är också så att en del är ensamma. Mm. Och då måste man se till att man har mötesplatser där de här äldre kan träffas. Det betyder oerhört mycket. Och vi har några sådana mötesplatser. Vi har till exempel biografen Facklan. Och den vill vi gärna se till att den finns kvar. Vi har teatern. Vi har konstföreningar som gör fantastiska insatser, alltså Länsmansgården och just det konstförening. Att det finns mötesplatser för äldre att träffas. Det andra är ju då mötesplatser för yngre, det vill säga att idrottsföreningarna får ökat stöd. Det är ju så att man lägger inte så mycket pengar på idrottsföreningarna, utan man kan lägga mera. Idrottsföreningarna klarar sig därför att massa ledare ställer upp. Men snart så håller det på att bli brist på ledare. Alltså unga ledare behövs framöver. Och då måste vi se till faktiskt att också tillföra pengar, menar jag. För som jag sa, en gängmedlem kostar Sverige 30 miljoner i snitt. Så att det är väldigt bra att placera pengar på att stimulera föreningslivet. Så att goda mötesplatser och en ökad budget skulle jag vilja säga för Österåkers föreningsliv är prioritet.
Tack. Och nu har vi redan pratat lite om det här med att man ska stå för det man säger, och kan man inte så säger man att nej, jag kan inte.
Nej, då säger man att jag tar reda på det.
Ja. I den senaste LUP-undersökningen framgår det att många unga har högre förtroende för okända vuxna än för politiker. Och vad tror du att... Ja, nu vet vi lite vad det beror på ju. Det är det här att man säger någonting och kanske inte man bara snackar. Men kan du ge ett exempel på hur man kan kanske öka förtroendet hos de unga?
Nej, men alltså du måste ju gå ut och ta de kontakterna. Jag vet ju att ni har haft till exempel ungdomsorganisationerna i politiska partierna här.
Ja, just det.
Och det är ju utmärkt, för då får man möjlighet att ställa de frågor som ungdomar vill ställa till ungdomsförbunden. Och vi har ett bra ungdomsförbund, KDU jobbar intensivt faktiskt. De är ganska starka också. Så att, man måste kunna lita, menar jag, på det som politikerna säger. Men man måste också förstå att sitter man till exempel inom en majoritet, om det är 4 partier som ska diskutera efter ett val vad man ska göra, då kan man inte få igenom alla punkter förstås som man har. Och då kan man säga, då säger en del att ni lovar så mycket före valet och sen kan ni inte genomföra det. Nej, och så är det ju. Sitter man i olika förhandlingar, det gäller också andra områden i samhället, så måste man räkna med att man kan inte få igenom allt. Men då måste man försöka, du frågade vad vi prioriterar inför valet, och då sa jag det, vi prioriterar ett starkt föreningsliv. Då måste man fokusera på några punkter som man verkligen tycker är viktiga och så försöka få igenom det. Så att, och sen så, när jag får frågor eller folk kontaktar mig, så är det jätteviktigt att man som politiker, även om det bara är en person som vill ha reda på någonting, så ska man se till att man försöker ge svar på de frågor som man har. Om en person vänder sig till och en av vill ha reda på något. Så att det gäller att inte glömma det. Och då, för att det är inte, en politiker får kanske inte jättemånga som ställer frågor till en. Men då är det väldigt viktigt att man inte släpper det, utan att man svarar på de frågor som kommer från allmänheten. Det tycker jag är jätteviktigt.
Men skulle det vara bra om du nu skulle få en fråga från någon främling och så skulle de fråga så här, men hur vill ni göra till exempel med skatten? Typ, ni vill sänka skatten. Så säger ni ja, men sen kanske det inte sker. Alltså, skulle du då säga att vi ska få igenom det här, eller hade du hellre sagt vi försöker det, men det är inte 100% säkert
nej,
att...
Nej. Och där tycker jag man ska vara tydlig med vad vi tycker, och då kan jag säga att i KD så tycker vi att det är trevligt med låg skatt, det tycker de flesta, men det är inte första prioritet för oss att sänka skatten, utan först kommer då satsning på skola, god äldrevård och föreningslivet. Det är det som ska komma först. Sen har man sen pengar över, så att säga, då kanske man kan sänka skatten ytterligare. Men sen har vi en god ekonomi här i kommunen, och det finns olika skäl till det. Vi har till exempel en låg invandring, vi har låg arbetslöshet, vi har en inflyttning av familjer som har det väl ställt, alltså unga familjer som flyttar in, ofta i villor. Vi har betalat av på det som heter pensionsskulden och sådär. Så vi har kommit ner i en väldigt låg skatt. Men jag menar att, och där skiljer vi oss då kanske till exempel från andra partier inom majoriteten, att det viktigaste, först måste vi klara upp de uppgifter som vi vet att folk tycker är viktiga i kommunen. Och då är det de här, skola, äldrevård, föreningslivet har jag tryckt lite extra på. Jag tror att i de här poddarna så kommer ni att märka att vi är nog det partiet som trycker mest på det här med föreningslivet.
Super, tack. Nu kommer vi in lite på ungas psykiska hälsa. Hur tycker du att kommunen kan arbeta för att unga ska må bättre psykiskt?
Det här är en jätteviktig fråga för oss. Vi har ju dessutom en minister som är ansvarig för det här i hög grad, som heter Jakob Forssmed. Och alldeles nyss, jag tror att det var igår, så hade man en presskonferens kring ungas psykiska hälsa. Och det handlar ju om att man har ett ganska hårt tryck från omvärlden, alltså dels då från vad gäller gängrekrytering, att man vill rekrytera ungdomar tidigt, väldigt tidigt. Det andra är att det finns ett väldigt tryck från vår omvärld, alltså varenda dag så sköljer över oss nyheter om alla krig som pågår och alla hemskheter. Och till slut så blir man påverkad av det. Det blir alla människor. Men de unga som har en framtid framför sig och får höra gängvåld, krig. Också skulle jag vilja säga miljöfrågan som hänger över den hela tiden. Då kan man, när man håller på och bygger upp sitt liv eller håller på att utvecklas som människa, lätt bli deppad, va? Och då måste det finnas en beredskap, och vi menar ju att på varje skolenhet så måste det finnas en fungerande elevhälsa. Det kan inte bara vara så att man liksom flyger in ett team centralt någonstans ifrån i kommunen, utan det måste funka, elevhälsan på varje skola. Det är jätteviktigt. Man kan inte begära att man ska ha en psykolog på varje skola, För det har man inte råd med. Och kanske inte en kurator heller. Det kan man bara ha på större skolor. Men hälsovård, alltså skolsyster och så vidare, måste funka. Även studievägledare. Så att det måste vara ett fungerande team där skolledarna jobbar ihop med elevhälsan på ett bra sätt. Och som också förebygger och ser när unga börjar må dåligt. Va? Det måste man göra.
Hur gör ni för de unga som inte går i skolan?
Ja, du talar om de så kallade hemmasittarna. Och det har vi ju ett antal. Och då finns ju, jag känner till det själv från min omgivning så att säga, att det kan drabba en del. Det finns ju möjlighet när man kommer upp kanske på gymnasiet men också tidigare till digital undervisning. Och jag har själv en bekant som har läst på distans och klarat upp och tagit en gymnasieexamen alldeles nyss. Som också hade så att säga autistiska drag. Och hon har kommit över det stadiet och liksom växt in i så att den här autismen har börjat släppa. Och hon ser också att alltså man måste ta fasta på de saker som man är bra på också. Att hitta hos varje ung person något som de tycker är bra och som de vill engagera sig i. Då växer de själva när de ser att det här kan jag bra. Och så försöker man lyfta fram det. Annars så handlar det ju mycket om ett samarbete mellan polis, socialtjänst och skola naturligtvis på många sätt. Men där har också då återigen föreningslivet en väldigt viktig roll. Kan man få in föreningslivet i det jobbet så är det ju fantastiskt viktigt. I det program vi har här till exempel så vill jag att man ska anställa 2 nya fritidsledare på Bergaskolan. Det har visat sig att vi har en jättebra ledare för fritidsverksamheten här. Och där är det så att där är det upplagt så att ungdomarna får själva ta initiativ och säga det här vill jag göra. Jag har det här projektet eller vi är några stycken som vill göra med det. Istället för att man liksom säger erbjuder bara lägger i knät på dem det här får du göra. Utan de får själva ta initiativ. Och det här har funkat så bra så att vi har en stark tillströmning av elever som söker sig till Bergagården och som vill jobba med det här. Och då menar jag att då behöver vi anställa 2 nya fritidsledare till exempel. Så att jag har nämnt några exempel nu. Men fritidsverksamheten och föreningslivet återigen är väldigt viktigt. Sen har ju vi någonting som heter fritidskortet som Jakob Forssmed också har inrättat. Och det kan man koppla. Alltså, fysisk hälsa det är ofta kopplat också till fysisk hälsa. Så att, och då sa man det här med fritidskortet. Att, det vill säga det är ett kort som man då får 500 kronor om året. Har man ekonomiska, en svårare ekonomi så att säga, då får man 2000 eller numera från årsskiftet 2500 om året att lägga på att vara med i en förening. Och jag menar det är ett väldigt bra stöd. Och då sa man, då var man väldigt kritisk mot det här mot andra partier, både från höger och vänster. Och sa det att det här är jättekrångligt, det här kommer aldrig gå. Varför heter det fritidskort? Det är ju konstigt liksom och sådär. Nu visar det sig att det här är en succé. Alltså i Sverige så har 300 000 anslutit sig till fritidskortet. Och 40 000 får det här extra 2500 bidraget. Men då har jag nämnt några saker vad gäller fysisk och psykisk hälsa. Alltså samarbete mellan SOS, polis, skola och föreningsliv skulle jag vilja säga. Löser detta. Jag stannar där så att du hinner med lite.
Tack. Vi ska börja sammanfatta lite. Ja. Så vad skulle du säga är så en anledning till att rösta på ditt parti i kommunvalet?
Det är att om ni får tag i mitt program, vårt program, så finns det 4 olika områden där. Och där ser ni att vi är väldigt tydliga. Det handlar om skola, äldrevård, hemtjänst, föreningslivet. Och sen att vi vill också ge, och det har jag inte talat om, vi vill ge Åkersberga en bättre stadsmiljö. Alltså se till att centrum här blir ännu mer livaktigt, att det blir flera mötesplatser. Det håller vi på och jobbar på rätt intensivt. Och jag kan säga att vi kommer återkomma i det ärendet. Det Och ska jag ge ett skäl, så se till att ni får tag i vårt program.
Bra sätt då, om man är osäker på vad man ska.
Och då hoppas jag att ni ser att vi är faktiskt väldigt tydliga på ett antal punkter.
Om man ska komma in på andra partier här i kommunen, finns det något du tycker att andra partier i kommunen gör bra eller lyfter på ett bra sätt?
Ja, alltså vi har ju haft på många sätt ett bra samarbete inom majoriteten. Och jag lyfter ju några saker som vi har tagit upp för årsskiftet. Det är dels att vi jobbar med en ny resursskola. Vi försöker att förstärka äldrevård och hemtjänst. Det är jätteviktigt för Kristdemokraterna att förstärka äldrevården och också se till att det finns en fungerande hemtjänst. Det är jätteviktigt och där har vi ett väldigt bra samarbete. Men förra årsskiftet la vi dessutom fram det som kanske låg närmast oss då, för att det blir så att man får igenom olika saker i ett sånt här paket. Och det är att vi vill satsa på Domarudden och friluftsmiljöerna så att säga. Här.
Ja.
Mm. Det tycker vi är jätteviktigt. Sen har vi också samarbetat väldigt bra inom majoriteten då med det här med att det är en ny simhall på gång. Och den kommer ju med hög grad av sannolikhet att ligga in till multiarenan. Och vi vill gärna i KD, och vi tror vi får andra med oss också, vi vill gärna ha en 50 meters bassäng där. Däremot behöver man inte ha liksom extremt andra saker, mycket saker i övrigt, utan den ligger jättebra till. Men man har ju klarat av väldigt bra att åka till multiarenan. Och multiarenan skulle jag nog vilja kalla för en succé faktiskt. Många idrotter har det fantastiskt bra där. Jag är väldigt nöjd med det som ordförande för kultur och fritid. Så. Men jag tycker att återigen, om vi ska se på alltså samarbetet. Så, och sen har vi faktiskt kommit med en sak alldeles nu då, som också överraskade oppositionen. Och det är ju det här med att vi inför bältrosvaccin för de som är över 69 år. Det kostar 29 miljoner kronor. Så att om ni då räknar på det där med att det kostar 29 miljoner som man pumpar in mot bältros, och så tror vi att man ganska snart får tillbaka de pengarna. Men man ska ha klart för sig att det är inte vår huvudskälet till att införa bältrosvaccin, utan det är att det är ett så svårt lidande. Så det finns de som inte hamnar på demensboende eller stroke, men som har ett lidande som gör att de hamnar utanför samhället och de knäcks snabbare. Va? Så det här tycker vi är ett jättebra förslag. Men vi överrumplade oppositionen med det, för de tycker det här ska regionen göra. Men vi har alltså en så pass god ekonomi så att därför så kan vi köra det. Så jag ser fram emot ett fortsatt samarbete inom majoriteten.
Och vilka, och då är det med Moderaterna?
Ja, det är ju MCL, det är liksom den gamla borgerliga grupperingen så att säga. Det är ju så att Centern i Riks har ju en annan inställning. Jag ska inte gå in på det här.
Nej.
men så är det ju. Så att sen finns det ju naturligtvis partier som kan stötta oss som inte är med i majoriteten. Sen måste jag ge ett erkännande till det nya kommunalrådet då, Rickard Orgård, som är en lyssnande person. Han kan nog vara tuff att förhandla med, och det får vi se efter valet, men det är en person som lyssnar, och han lyssnar också, uppfattar jag det, på det som jag och vi kristdemokrater säger, och det uppskattar jag.
Fint, tack. Och sista då, vad hoppas du att unga väljare tar med sig från det här samtalet?
Varför ni ska rösta då på KD, det är ju att vi har ett stort engagemang i det vi gör, och vi är väldigt tydliga och preciserar vad vi vill nu inför valet. Så att sagt, gå den där rundan och hämta våra program och jämför dem. Jag kommer att vara jättemycket på torget, så att ni får gärna komma och fråga.
Tack så jättemycket, Arne.
Tack själva, det var väldigt trevligt att vara här.